Nu har det blivit dags att ge er nästa pusselbit, nästa kännetecken och i vårens predikorörelse om predikoserie om vad det handlar om att vara en äkta Jesusrörelse. Och vi hinner lagom i mål med den innan sommaren. Om 2 veckor så kommer ni få den sista pusselbiten. Och idag handlar det om hur vi är tänkta att fungera som församling. Alltså våra inre strukturer och system. Det verkar som att det finns saker som hindrar och bromsar Guds rike. Och det finns andra sätt att fungera som kanaliserar riket med full kraft. Och det här är ju vad vi har pratat om under den här våren. Församlingen är designad av Gud till att vara en Jesusrörelse som förvandlar sin omgivning. Och det här är de kännetecken som alltid har kännetecknat den. Från den första församlingen och genom hela historien fram tills idag. Och i centrum för varje sån rörelse så finns den här obevekliga bekännelsen att Jesus är Herre. Det är den byggsten som allt annat kretsar kring. Och de andra kännetecknarna är ju att man har haft ett stort fokus på lärjungaskap, att vara lärjungar och göra lärjungar. Och att leva ut den kristna tron i praktiken, alltså att förkroppsliga evangeliet. Den fjärde byggstenen, apostolisk tjänst, den pratade vi om för några veckor sedan. Som handlar om att Jesus har designat sin församling till att efterlikna honom och att vara en fortsättning på hans tjänst. Och hur det ser ut kan vi läsa i Efesierbrevet 4. Och det tänker jag att ni har gjort nu, eftersom vi sa att vi skulle gå hem och läsa det och studera det tillsammans. Och nu kommer vi till den fjärde byggstenen. Ni fick en liten förhandstitt på den här predikan om ni var med på församlingsmötet den 22 maj. Och nu kommer den fulla versionen. När man funderar på hur vill vi fungera som kyrka så måste man ju fråga sig, vad är syftet med oss som organisation? Vårt syfte ligger ju i att utföra missionsbefallningen. Oj, där ska vi vara. Och göra alla till lärjungar. Och det är ju en rörelse utåt av expansion och av liv. Församlingen är ju en levande organism. Den förändras hela tiden. Den är inte en statisk organisation. Och därför borde våra strukturer också vara sådana som maximerar liv. När man tittar närmare på skapelsen till exempel så ser man ju att allt som har liv också har någon slags struktur. Och någon ordning som Gud har lagt ner. Myrstacken har det. Bikupan har det. Flyttfåglarna följer ett visst mönster. Det finns mönsterordningar för väder och klimat och så vidare. Och man kan ju tänka att allt liv är organiserat. Men allt organiserat har inte liv. Det finns ingen automatik i det. När man pratar om det här med struktur och ordning i församlingen så händer det ganska ofta att någon citerar bibelordet. Ja, men Gud är ju inte oordningens Gud. Och det är ju i princip alltid en person som går igång på struktur och ordning och som har en personlighet som är lagd åt det hållet. Men jag tänker att vi måste förstå att egentligen handlar det inte om att välja mellan ordning och oordning. Utan det handlar om vilken ordning vi vill ha. John Wimber som startade Vineyard-rörelsen i någon mening. Han pratade om att ja, men det finns en kyrkogårdens ordning. Det är en fantastisk ordning. Det är fint, det är välordnade rader överallt. Det är välskött, det är planterat liksom, och det är njutning för ögat. Men det är dött, trots att det är en ordning. Och så jämför han det med förskolans ordning. Det finns ju en ordning där också. Man vet var man ska hänga sina kläder, man följer vissa rutiner. Men det är också ett slags kaos hela tiden. För att det är liv. Det ena har liv, det andra är dött. Vilken ordning är det vi vill ha? Och när Paulus talar om att Gud inte är oordningens Gud så säger han ju faktiskt inte att Gud är ordningens Gud utan han säger att Gud är fridens Gud. Vad nu det betyder. Men när Nya testamentet talar om församlingen eller Guds rike så talar den nästan alltid i såna här termer. I organiska termer, biologiska termer. Den tar bilder av kroppen, av sädesfält, av gäst, av utsäde, av träd, av levande tempel, av vinstockar och djur. Och jag tänker att allt det här inte bara handlar om att illustrera med bilder, utan för att det fångar kärnan i vad vi faktiskt är. Som en levande organism, som en kropp, så reflekterar ju vi hur Gud har strukturerat själva livet i motsats till en maskin, som är det konstgjorda, mekaniska, döda alternativet. Så de bästa uttrycken för organiserat liv finns ju i själva skapelsen. Och det borde ju inte vara ett dugg förvånande, eftersom Gud är skaparen, källan till allt liv. Det står att allt hålls samman i honom och upprätthålls i honom. Det finns ett livets mysterium i allt levande. Och det är ju sant även om församlingen. Så därför borde vi vända oss till skapelsen för att inspireras och utmanas av hur livet hålls ihop där. Men den modell av att vara kyrka som vi har ärvt präglas ju ibland mer av en mekanisk, statisk modell av organisation. Ibland har den mer gemensamt med kyrkogårdens ordning än med förskolans. Hur kan vi röra oss mot en mer biblisk, organisk förståelse av hur vi är tänkta att fungera som församling och som ligger mycket närmare själva livet? Man kan ju dela upp det lite grann så här och se vad som kännetecknar det här. Och nu är det ju inte så, det här är ju förenklat och det här är generaliserande. Så det är ju ingen församling eller samfund eller någonting annat som är antingen eller. Men det hjälper oss sortera lite i våra tankar. En organisk modell är ju unik. Det är inte som en mall som man lägger över vilken organisation eller församling det än är. Utan det handlar ju om att livet växer olika på olika ställen. Istället för en standardiserad form. En organisk församling jobbar ju mycket mer i team och nätverk än i hierarki och kontroll. En organisk församling är flexibel och anpassningsbar efter hur det ser ut i den verklighet man finns i nu. Medan en statisk är trögrörlig, det tar lång tid. En organisk modell präglas av frihet för att maximera livet och inte av regler och kontroll. Den präglas av dialog istället för envägskommunikation. Den strävar efter att vara decentraliserad, alltså att trycka ut mandat och ansvar och frihet ut i församlingen istället för att centralisera allting kring några få. Husförsamlingsrörelsen i Kina är ju ett exempel på en nutida organisk församlingsrörelse. Det som händer när kommunismen börjar förfölja den kristna kyrkan på allvar är ju att den tvingar kyrkan att lägga bort alla influenser av kristendomen som missionärerna hade fört med sig. Och gå under jorden. Och då blev man en ostoppbar rörelse precis som den första församlingen. Det som hände då var ju att alla officiella institutionella strukturer försvann och ersattes av informella, relationsbaserade, organiska strukturer. Byggnaderna försvann och ersattes av husförsamlingar. Det var inte möjligt att vara en ljum och passiv kristen, utan trycket utifrån aktiverade ju alla till att vara mobiliserade i församlingen. Ingen vet ju riktigt hur många människor än idag som omfattas av den kristna kyrkan i Kina, men det är säkert mer än 100 miljoner. Och den här rörelsen har hela tiden letts av lekmän. Det finns inga seminarier att studera vid eftersom det inte är tillåtet. Utan man lärjungar tränar varandra och utser ledare sinsemellan. Jag läste om en av de här ledarna i rörelsen. Han kallades för Uncle L, farbror L. Han lever inte längre. Men han var en liten, mjuk, nästan försiktig man. Han hade ingen examen, han hade ingen ordination. Han hade ingen uppbackning centralt ifrån. Inget kontor, ingen titel, ingen översyn eller kontroll egentligen över dem han ledde. Men alla kände av hans inflytande i hela kyrkan. Han var ansvarig för ungefär 3 miljoner människor. Uppdelade i 10 000-tals husförsamlingar. Vad säger det oss? Jag tänker att den främsta anledningen till att vi gärna bygger på våra institutioner är att vi vill ha kontroll. Religion är människans försök att kontrollera det gudomliga. Och kyrkan som institution är designad för översyn och kontroll. Mer än något annat. Under historiens lopp så har man ju försökt att motverka villoläror och missbruk genom att utse biskopar, ordinera professionella präster, starta seminarier där man måste ha utbildats för att bli ordinerad. Man bygger upp högkvarter, man tillsätter läroämbeten, man skriver katekeser, man utesluter och förföljer de som inte har den rätta läran och en massa andra saker för att utöva kontroll. Har det lett till en kyrka fri från missbruk och avarter? Nej, knappast. Det verkar snarare som att vi i väst har haft mer problem med det än vad man har haft i underjordiska församlingen i Kina. Vad betyder det här för oss? Vad betyder det att fungera organiskt? Och hur kan vi förändra så att våra strukturer maximerar liv? Är inte det här lite flummigt? Jo, jag håller med om det. Och min predikan idag, återigen, väcker ju mer frågor än vad den ger svar. Och jag tänker inte att vi ska bara ta fram några slags kosmetiska förändringar som vi gör och sen tänker vi att allt är bra. Utan jag tänker att vi i grunden måste förändra vårt sätt att tänka om vad det innebär att vara kyrka. Hur ska vi tänka då? Om ni inte kommer ihåg någonting annat, om ni tycker att det här är svårgreppbart, så vill jag att ni ska komma ihåg det här. Tänk på sjöstjärnan. Vad innebär det? Jo, en sjöstjärna fungerar på det här sättet. Att varje del av den bär på helheten av vad det är att vara sjöstjärna. Om den förlorar en tentakel så växer den med tiden ut en ny. Och den tentakel som försvann växer till en helt ny sjöstjärna. Om den delas i 10 delar så återskapas alla 10 delarna till att bli en ny sjöstjärna med tiden. Det är samma sak med det som är nedlagt i församlingen. Allt finns redan där. Allt som vi behöver för att vara församling finns redan där. Nedlagt i varje gemenskap av troende. Det är ingenting som vi behöver framkalla eller vänta på utan det växer naturligt. Inte i oss själva, men genom det Gud har lagt ner i sin församling, genom sin helige ande. Så det betyder att varje enskild troende bär på helheten av vad det innebär att vara församling. Det borde avspeglas i varje församling så att vi hela tiden har ett sändande perspektiv istället för ett samlande perspektiv. 1912 så begav sig missionären William Leslie till Kongo från USA för att leva med och vittna för några av de mest svårtillgängliga stammarna i djungeln. Han åkte dit och levde med dem och byggde upp ett arbete där och åkte hem efter 17 år och kände att jag är ett fullständigt misslyckande. Han åkte hem och levde i sorg de sista 9 åren av sitt liv innan han gick bort. 2010 så var det ett internationellt team som tog sig hela vägen till det området där William Leslie hade funnits och verkat. Och till sin stora chock så hittar man isolerat från hela resten av kristenheten en organisk nytestamentlig församlingsrörelse som har planterat massor församlingar i de olika byarna där uppe i bergen. Allt finns redan där. Det betyder att vi behöver inte se kyrkan som någon slags mellanstation som allt måste gå igenom. Vi går inte till kyrkan utan vi är kyrkan. Och när vi låter livet växa så växer det naturligt. Vi, var och en av oss, är delar av Kristi kropp utsänd till världen. Och vi behöver inte utöva kontroll över någonting, för Jesus är huvudet för kroppen. Ingen annan. Ja, vi utser ledare i församlingen, men det är för att tjäna församlingen. Inte för att kontrollera den. Författaren Philip Yancey reste till Kina precis när de hade öppnat landet lite grann igen efter kulturrevolutionen i mitten på 70-talet. Och innan han åkte dit så mötte han en missionär som hade verkat i Kina innan och blivit utslängd när de stängde gränserna. Och som sa till honom så här: vi tycker så synd om den kyrka vi fick lämna bakom oss. Nu har de ingen som kan undervisa dem. De har inga tryckpressar, inga pastorsutbildningar, inga som kan driva deras kliniker, inga barnhem, inga resurser alls utom den heliga ande, sa han. Och när Philip Yancey kom hem därifrån så kunde han meddela till den här mannen att det verkar som att den heliga ande klarar sig alldeles utmärkt. Varför tänker vi ibland att han inte gör det? Alla våra strukturer behöver vara inre strukturer som bär upp och stödjer kroppen och maximerar liv. Inte yttre strukturer som begränsar oss och riskerar att få ett eget liv. Immanuelskyrkan i Stockholm är ju Sveriges överlägset rikaste frikyrkoförsamling. Den är rikare än de 20 näst rikaste tillsammans, förvaltar miljarder belopp i sin fastighetsorganisation. Min bästa vän Tobias jobbar där som pastor. Och för ett antal år sedan så hade de ett dåligt resultat både i församlingen och i bolaget. Och åtgärden blir att man drar ner på personal i församlingen. Och Tobias var så otroligt frustrerad och tänker att ja, men det är församlingen som äger alla de här resurserna. Och istället så är det bolaget som kontrollerar församlingens liv. Är inte det fel? Jo, det är klart det. Vi har katolska kyrkan med sina enorma tillgångar i både politisk makt och ekonomiska resurser. Och man visar upp ungefär en årlig tillväxt på 1% med alla de resurser man egentligen har. Jag är inte kritisk i sig till katolska kyrkan eller Immanuelskyrkan i Stockholm, utan jag är för alla delar av Kristi kropp. Men jag tar det som exempel, för när strukturerna får ett eget liv som kontrollerar församlingen istället för tvärtom. För kyrkan som institution har inte förutsättningar att få jobbet gjort att utföra missionsbefallningen. Katolska kyrkan är ett bevis på det. Varje gång som evangeliet har haft en explosionsartad spridning och tillväxt så har det skett vid sidan av, i marginalen av den etablerade kyrkan. Och det beror på att institutionen är designad att bevara sig själv så länge som möjligt. Medan rörelsen är designad för multiplicering. Om 40 kristna människor idag överlät sig till målet att under sin livstid vinna 3 människor för Jesus. Och sen fortsätta att lärjungar träna dem att vinna ytterligare 3 i sin tur. Och så vidare. Så skulle vi ha täckt in hela jordens befolkning på under 40 år. Tänk vad som skulle hända om 2 miljarder människor som nu är bekännande kristna släpper allt annat och börjar göra det. Om vi vill bli en rörelse som förvandlar vår omgivning så behöver vi vara designade för det. Vi är perfekt designade för det som vi ser idag. Men om vi längtar efter något mer så behöver vi tänka annorlunda om vad det innebär att vara kyrka. Både den här församlingen och EFK som samfund bär en del drag av att vara institution. Och ibland så tar vi beslut och gör val som innebär att vi snarare bygger på institutionen än frigör rörelsen. Men historien visar att församlingen är sitt allra bästa jag när den har väldigt lite av yttre strukturer. Väldigt lite av anställda proffs, av byggnader till sitt förfogande. Medan de sakerna i huvudsak fortfarande är det vi litar till ska få jobbet gjort. Hur kan vi överge en del av det tänkandet och de bilderna att vara kyrka och återupptäcka att vi är designade att vara en rörelse? Som i motsatsen till institutionen är progressiv och aktiv och influerar sin omgivning istället för tvärtom. Den ser alltid framåt istället för bakåt. Den är orädd, den är beredd att ta risker. Istället för att vaka över gränser så korsar den gränser. I en sån församling råder det gudomligt kaos. Det är förskolans ordning som gäller för att det är liv. Det är högljutt och rörigt ibland, men det är liv. En sån församling längtar jag efter. En sån rörelse längtar jag efter. Låt oss tillsammans söka Gud och se hur vi mer kan bli en sån. Amen.